En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Fänriken Ljunggren. Och jag tror att vi har varit inne på honom tidigare i vår podd faktiskt. Han är fantastisk. Han har skrivit en dagboksskildring då. Det är en efterkonstruktion naturligtvis, som man märker att han har lagt till saker. Men han finns på plats här vid Ratan. Och så här skriver han om det här eldöppnandet då. I skogen brakade träden. Avslitna grenar och kvistrar dansade omkring. Jorden kastades högst i luften. Där var ett buller som hade världens sista stund varit inne.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Idag är temat Ratan och Sävar. Och då ska jag börja med att säga att det här ligger ju nära saker som jag har sysslat med i forskning. Jag skrev faktiskt min avhandling en gång i tiden.
Men du måste börja mycket längre upp, Martin. Det är ingen som vet var Ratan och Sävar ligger ens.
Ratan och Sävar ligger strax norr om Umeå. Just så det. Kan man säga. Och det som jag tycker är roligt är att vi faktiskt har haft en del lyssnare som har hört av sig om det här.
Okej.
Okay. Så nu är det dags. Så kan man säga.
Alltså, det är ju inte bara det. Det är ju så att du har pratat länge om att vi ska göra ett avsnitt om Ratan, om man ska vara ärlig. Och jag har varit lite så här, okej. Men det är klart att det är ju en intressant episod i Sveriges historia, det får man väl ändå säga. Och du får motivera den för oss nu, antar jag.
Ja, då tänkte jag så här. Man kan säga så här, om man vill komma kriget så nära man kan i tid, faktiskt, ja, kanske inte i rum, men i tids. Då är det till Ratan man ska bege sig. För det är den senaste större striden inom den nuvarande Sveriges gränser. Och du hörde att jag sa senaste, inte den sista. För det tycker jag är viktigt att komma ihåg. För det vet man aldrig. Sen är det så att Sverige är ju i krig och bedriver ju krigföring i norr i 1814. Och sen kan man ju fråga lite hur man ser på våra utlandsinsatser och sådär. Men det är ju liksom ett annat ämne, så att säga. Men...
Ja, det är precis. Det blir frågan också vad som är krig inom Sveriges gränser, eftersom det här då är ju dagens, alltså nuvarande gränser.
Ja, så är det.
Ja,
och att Sverige också då ju bedriver krig som stat, det är ju viktigt att komma ihåg.
Men... Vilken tid är det? Eller vad har du sagt?
Det här är i augusti 1809, och det är ju sista sucken egentligen på finska kriget. Och det är ju en del av Napoleonkrigen som i Sverige dras in i redan i februari 1808. Kriget går ju dåligt i Finland. Svenska armén tvingas in i Västerbotten. Våren 1809 sen så sätter ju ryssarna igång en offensiv mot Sverige. Kungen avsätts i Sverige, i Stockholm i mars. Och ryssarna gör ett försök att få den svenska riksledningen helt enkelt att kasta in handduken i kriget. Och då gör man så att man ockuperar Västerbotten ända ner till Umeå. Och det är där vi står egentligen på sommaren 1809. Och då pågår ju någonting annat. Då har man nämligen satt igång fredsförhandlingarna redan i Fredrikshamn i Finland. Så de är redan igång här.
Mm. Men vem är det som leder den svenska militära insatsen egentligen, om kungen är avsatt?
Ja, kungen är avsatt, och sen har man ju rekonstruerat regimen, så man har ju faktiskt en ny kung.
Ja, det är Karl XIII.
Ja,
men är det han som leder det här?
Ja, det är ju inte riktigt så, utan det finns ju olika potentater då i Stockholm som sitter i högsta krigsledningen. Och en av dem är bland Adlercreutz, som är en väldigt inflytelserik person. En annan är Adlersparre. Och Adlersparre är ju den den man som gör myteri med delar av de värmländska trupperna, de som stod mot norska gränsen då, och en del i den här avsättandet av Gustav IV Adolf. Så du har adelsparre som har gjort militärmyteri, och sen har du adlekreutz som faktiskt är den som avsätter kungen. Så du har egentligen två stycken maktpersoner här. Och de här har lite olika uppfattningar, och det här kommer att avspegla sig faktiskt i den här expeditionen. För att det är så här att adlekreutz, han är ju arméperson. Så han vill ge armén befälet över den här expeditionen. För det man bestämmer sig för nu här, det är att skicka Sveriges sista reserv upp till Västerbotten. Fånga, slå ut den här ryska armén som står i Umeå-trakten för att förbättra förhandlingsläget i de här fredsförhandlingarna. Så adlekreutz vill ge armén huvudbefälet, adelsparre vill ge flottan huvudbefälet. För de tävlar ju mot varandra. Och så går kungen in och gör ett medlingsupplägg på det här. Det brukar ju sällan bli bra, va, Peter?
Nej.
För då blir det med.
Nej, det är det jag tänker också, att det blir en intressant episod då i svensk krigföring när man inte har en kung som driver det här och som har en stark vilja.
Nej, utan det blir då liksom en mellanmjölk här och flera kockar, och då brukar det ofta bli en dålig soppa. Så att, för att vara väldigt konkret, så är det så här att man har en expeditionskår då på en 5-6 000 man som finns då på en flotta, och den ska då gå norr om Umeå. Det är liksom operationsplanen här. Stoppa, täppa till reträttvägen för den här ryska kåren som står då i Umeå-trakten. Ungefär 8 000 ryska soldater under en general som heter Kamensky. Och sen tänker man sig att söderifrån så ska Fabian Wrede, en annan general, sätta press på ryssarna, binda ryssarna vid Umeå älv, och så ska den här expeditionskåren gå i land norr om Umeå och så gå söderut, och så klämma dit ryssarna. Men då har man ju också en expeditionschef då, Puke, amiralen Puke, och han sitter ju ute på flottan där i Ratan. Och problemet är då att man delar nu ansvaret och säger så här: ja, Puke är expeditionschef, men Wrede söder om Umeå, han får ändå föra ett självständigt befäl. Och det här slutar ju med att den här operationen, som det här förstår ju alla, den bygger ju på att man samordnar, sätter press på ryssarna, binder ryssarna som det heter vid Umeå. Och sen, ja. Och det som kommer att bli ett problem redan från början, det är ju att den här Wrede, han gör lite som han vill och kommer inte iväg i tid riktigt, så att den här samordningen misslyckas då.
Typiskt armén.
Ja, eller jag skulle väl säga typiskt flottan, säger jag som arméfän.
Nej, jag vet inte.
Men det är ganska intressant. Men jag ska bara säga det också. Jag fortsätter.
Nej, men jag säger färdigt och har en fråga till dig.
Nej, men jag tycker att det är en väldigt häftig expedition. Därför det här är faktiskt en landstigningsoperation som genomförs 1809. Där man med hjälp av då egentligen tre större örlogsfartyg och en massa kanonslupar plus en ganska stor transportflotta och ett antal, till och med har man med några galärer, flyttar sammanlagt nästan 10 000 man då, en rörlig expeditionsstyrka på 5-6 000 man som jag sa då. Men sen med besättning, alltså 10 000 man upp till Västerbotten för att landstiga. Och det är ganska häftigt vid den här tiden faktiskt. Vi har ju pratat om många i våran podd och många olika såna landstingsoperationer, bara för att nämna Normandie och så vidare, och så har vi varit väldigt imponerade. Men här finns det vissa liksom förindustriella, tycker jag, logistiska problem här som man ju ställs inför, som jag tycker är häftigt att man löser faktiskt.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
We're outside the Travel Agency, a cannabis store that's got everyone buzzing.
I've been to dispensaries all over the United States, but I've never seen one this unique.
So nice. Amazing vibe.
Some of the best customer service I've had in a store.
Blows my expectations out of the water.
Come down to the Travel Agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older. Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consume responsibly.
Jag har ju haft privilegiet att få följa med dig på en tur där som student.
Teratan, var du med?
Ja, teratan, ja.
Det kommer jag faktiskt inte ihåg, Peter.
Nej, men jag kommer ihåg det.
Och du höll på slut. Du var nästan så du slutade med dina historiestudier.
Ja, nej, inte riktigt, men det var nära. Men man kan väl säga så här, någonting som jag tycker är intressant med det här. Du säger att nu har man tagit sig ner till Umeå. Vi har liksom en rysk ockupationsmakt egentligen i Umeå, vilket känns extremt verkligt egentligen när man tänker på det. Jag har ju bott länge och du också.
Vi har bott i Umeå båda två.
Jag har bott där i över 10 år och du har haft...
Ja, jag har säkert bott där i 20 år faktiskt.
Ja, precis. Mm, så att vi tidigare. Känner ju till den här platsen väl, både du och jag. Och det känns ju väldigt märkligt att tänka på Umeå på det viset. Men någonting som jag känner till då ändå är ju att längs med hela Norrlandskusten norr om Umeå och så finns det ändå en hel del så här lite lokalhistoriska inslag när man pratar om den här episoden och att en del ryska soldater stannar kvar och bildar familj. Jag har en del vänner också norröver som har liksom ryska släktingar långt bak i tiden. Så det har satt sin prägel på det här området. Men vad är det som, och då kommer min fråga här då, egentligen, vad är det som händer längs vägen ner till Umeå och för den ryska armén? Är det liksom en helt problemfri strapats? Alltså de bara tar sig ner och plöjer genom landskapen eller?
Ja, jag gav ju inte kanske riktigt hela bilden här. Det är ju så att när det här anfallet kommer i mars 1809 på årvintern, då är ju de svenska trupper som finns i Västerbotten väldigt illa däran. Det är framförallt regementen som kommer från den östra riksdelen, eller Finland kanske som vi skulle säga. Och många av dem har ju faktiskt dött i sjukdomar under vintern, så att de blir lite tagna på sängen, och den största delen av de här kapitulerar uppe vid Kalix. Och sen finns inte så mycket egentligen att stoppa ryssarna med. Man gör ett försök att stoppa dem vid Skellefteå faktiskt. Så att egentligen är svaret ganska obehindrat, kan ryssarna ta sig ner. Sen är det så att ryssarna försöker gå söderut under sommaren sen. Men då stoppas de faktiskt vid Hörnefors, och där utkämpas ett slag i juli. 5 juli 1809. Och så blir man kvar då. Och ryssarnas problem är ju logistiken, försörjningen. Och det där är fortfarande lite av en gåta egentligen. Eller jag tycker att jag har en förklaring till hur de klarade sig. Men hur de klarade sig i Västerbotten. Det är ganska mycket folk, 8000 man.
Ja, okej, det ska bli intressant att höra. Jag bara en kroka på där. Jag har för mig att jag har läst något brev av Kaminski. Det finns för övrigt en känd krog i Umeå som heter Kaminskis källare, eller Kaminskkällan som man kan gå på.
Källan Kaminski, den har vi ju trakterat, jag har trakterat den.
Ja, bra. Nej, men han beklagar sig, jag får med att han skriver något så här att det är omöjligt att försörja sig i den här bygden, att den är så karg och bedrövlig. Men, och så vill jag också säga någonting om Skellefteå. Jag vet vid ett tillfälle så att jag är inbjuden till ett ställe som jag tror heter Anders Torp. Eller om jag vet inte om jag var inbjuden eller om jag åkte dit. Det var något, för det var någonting med något skyddsrum där. Det var precis i början av min doktorandperiod. Jag åkte dit och så
ett skyddsrum, Peter? Det kändes som att...
Nej, men det var något speciellt.
det var
något speciellt med det här skyddsrummet. Det var just att det var byggt för att det skulle vara en slags panic room. Och det betyder alltså ett flykt till H, alltså inte för bomber, inte för inkommande bomber, utan ett slags gömställe mer.
Just det.
Och det var byggt strax efter den här perioden, så det var byggt någon gång 1830-40-talet någon gång. Och då fanns det en gång liksom under, en hemlig gång, och så fanns det en kammare där som man kunde gömma sig. Och det var liksom ett arv från den här traumat från Skellefteå, den här ockupationstiden.
Ja.
Intressant.
Men jag tycker att det är intressant det här att Ryssland, om vi tänker tanken att Ryssland alltså ockuperar Västerbotten då under våren 1809. Och ryssarnas problem, jag var ju inne på logistiken här, och lösningen är faktiskt den att man ju använder ju de lokala resurserna väldigt mycket, och det återfinns sen ute i bygderna väldigt mycket ryska rubler, så det betyder ju att ryssarna, och hur vet man det då, frågar ju nu någon. Ja, det är att de svenska bönderna försöker betala svensk skatt med rubler efter kriget. Tror att de fick det?
Tror inte det.
Nej. Så att där kan man då, och på Västerbottens museum finns det en massa rubler, ganska fascinerande. Så att, och sen skulle jag vilja lägga till en sak bara innan vi kommer tillbaka till expeditionen igen då, så att säga. Det är ju att det faktiskt är så att de här ryska befälhavarna, det är så att det är en annan rysk general som inleder de här, sen tar Kamensky över. De är inte så pigga på att gå över till Västerbotten. Därför just att de är livrädda för att bli strandsatt där. Därför svenska flottan har nämligen sjöherraväldet upp i Bottenviken. Så att där har vi en lite sån här logistisk twist på det här kriget då. Och en annan sak som påverkar, det är ju att den här expeditionskåren nu som är på väg från liksom Stockholmstrakten upp, den kan ju inte heller vara nu igång för länge, därför då tryter ju maten, därför man kan inte gå land och få några resurser, utan man måste ha med sig det man ska ha. Så det betyder att klockan tickar ju. Och det som händer är att man stannar till det här nu sand. Och där har man då ett krigsråd. Och där är faktiskt till och med den här berömde von Döbeln med och diskuterar. Var ska man landstiga? För att första alternativet är att man ska gå till Skellefteå. Och den lyssnare nu som kan geografin vet ju att Skellefteå ligger ju längre norrut än Ratan, som det ju blev. Men då inser man att går vi till Skellefteå, för det skulle egentligen vara bättre, för där finns det ju en ordentlig älv och lätt att försvara för att stoppa ryssarna. Nej, men det skulle inte gå, just av det här skälet. Det skulle ta för lång tid, maten skulle ta slut. Så då bestämmer man sig för att gå till Ratan, som är en bra, naturlig hamn. Och där landstiger man då den 17 augusti 1809. Ganska häftigt, Peter. Du som har varit där, och ni som har varit där och lyssnat på det här, denna lilla sommaridyll.
Ja, det ser ut som att det är liksom en liten vik typ.
Ja.
Och lite kobbar och lite
skär. Ja, liksom. Precis. Ja. Och det var en handelsplats, för det är just en naturlig hamn. Så man väljer ju den, och det finns inte så många sådana bra naturliga hamnar på kusten då, längs med Västerbotten. Och då går man in där och så kommer man i land. Och man bygger till och med lite anläggning, att ett enklare artilleribatteri som fortfarande finns kvar där. Och så börjar man då marschen från Ratan då söderut mot Sävar för att knipa ryssarna. Problemet är bara att ryssarna har ju fått klart för sig nu då att de har landstigit. Och befälhavaren för den här expeditionskåren, han heter Wachtmeister och är en framgångsrik general och militär. Inte alls någon klåpare på något sätt, utan en duktig officer. Han är tillsagd att sannolikt tillsagd att det här är Sveriges sista reserv, så det gäller nu att använda den här med omdöme. Och här händer någonting som jag tycker är riktigt häftigt, Peter. Kamensky, som står med delar av sina trupper söder om Umeå älv faktiskt, för han är på väg söderut för att lösa sina logistikproblem, maten, alltså gå söderut för att hitta mat. Han får veta detta. Han kastar om hela sin kår och marscherar i ilfart norrut. Och dunkar ihop med den här svenska styrkan vid Sävar på morgonen då den 19 augusti. Och anfaller, som det heter, ur marschgruppering. Det där är häftigt. Man undrar ju, de måste ha varit trötta, de här ryska soldaterna.
Ja.
Och sen kommer ju då det här slaget vid Sävar att utspela sig, som är ett av de blodigaste under finska kriget. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Men och det där slaget i sig är ganska intressant. Det finns en plats som heter Krutbrånet. Det är som en höjd söder om Sävar å. Det finns en å och så finns ett bruk, ett bruksamhälle. Sävarbruk. Och där uppe på den där kullen då finns det ju svensk fältvakt. Och så blir det så att slaget blir liksom inte sånt här, du vet, klassiskt linjeslag. Man ställer upp på ett stort öppet fält. Utan det blir att först så kommer de, slår de ihop där uppe, blir sammanstöt som det heter. Och sen kastar man in från båda sidor mer och mer trupper. Och så slås man in i skogen där. Jag har varit där ett antal gånger. Och striderna blir ganska förvirrade. De här bataljonerna, de liksom blir väldigt enskilda. De slås enskilt mot varandra där. Och så småningom då så får ryssarna då det som svenskarna uppfattar kanske ett visst övertag. Det är ändå så att svenskarna håller emot där uppe på krutbronet i princip. Men då får Wachtmeister som finns lite längre norrut i bruket. Han börjar få information om att ryssarna håller på att gå över den här Sävarån lite sydöst, lite längre sydöst. Det är så att Sävarån går egentligen faktiskt inte från öst till väst, utan den går liksom lite diagonalt så här. Och det där tar han på allvar. Det visar sig väl kanske i efterhand att det där var inte så stor risk. Men han blir ju helt enkelt rädd. Det är ju självklart för att han ska bli kringränd helt enkelt här. Så han backar tillbaks, tar tillbaks sina trupper till Sävar. Där fortsätter striden och sen så småningom bestämmer sig Wachtmeister för att helt enkelt dra sig ur den här striden av rädsla för att bli kringränd då. Och det har diskuterats jättemycket det där. Både i seriös forskning men också av olika skribenter. Och man har diskuterat vad det här ryssvadet som det kallas för, var det ligger någonstans. Var det vid det gamla färgläget eller var det inte vid färgläget?
Jag har paddlat kanot här längs med
ja.
I Sävarån. Jag satt och tänkte på det också. Du bara ja. Undrar vad man tar sig över här. Det är ganska... Det är inte så, ån, jag vet inte hur den såg ut då, men den är inte så djup och den är inte jättebred. Men den är lite, ser ju väldigt krångligt ut. Men så i praktiken så händer ingenting. Vadå? Det blir bara ett...
Nej, man clashar. De stora striderna är ju där uppe på krutbronnet. Ganska förvirrade strider. Ganska
jo, men det blir liksom inget avgörande egentligen. Utan...
Nej, alltså det är så att det kommer ryska trupper som sipprar över där. Men de är inte tillräckligt starka kan man konstatera efterhand. Sen är det så att svenskarna hade ju ett flankskydd dessutom så mycket väl hade kunnat hålla emot där. Det är min bedömning efterhand då. Och...
Sen men om man skulle fråga en ryss om det här, skulle de säga att jag bara, nej, men Wachtmeister drog sig tillbaka? Och så skulle inte de bara säga att ja, det var en rysk seger helt enkelt?
För jo, så är det tillbaka. Ju. Och det är ju klart att det blir ju en rysk seger därför att Wachtmeister utrymmer ju den här positionen och misslyckas sig så tillvida med sin uppgift att krossa och fånga den här ryska kåren då. Och sen kan det ju vara att det ringde i hans bakhuvud då, liksom den här varningen att bränn nu inte det här sista Sverige har här. Men det finns så mycket oklarheter kring det här. Jag har tittat på källmaterialet, det är väldigt svårt att... Sen ska jag säga så här, att du kan ju direkt göra dig ovän med folk i Sävar om du försöker peka ut var det här ryssvadet ligger. För så är det ofta att de som har väldigt mycket lokal kännedom då uppfattar att de vet och så där. Så men det viktiga tycker jag egentligen i den här händelseförloppet för att förstå det är att Wachtmeister uppfattar att han blir hotad i flanken. Och drar sig tillbaks då. Så då går man tillbaks mot ratan, alltså norrut. Man stannar till på ett ställe, men väljer att inte bli kvar där och försvara sig. Och sen går man tillbaks helt enkelt och börjar förbereda för att ta ombord hela den här expeditionskåren på flottan igen då. Och det som händer då är att ryssarna följer efter och anfaller då ratan den 20 augusti då. Så det är liksom hela berättelsen här då. Och den där striden som utkämpas då, det är ju den då som skulle kunna sägas är den senaste inom det nuvarande Sveriges gränser. Och den är väl lite intressant på så sätt att svenska armén och flottan har grupperat ett antal kanonslupare. Det är alltså mindre rodda fartyg men med en väldigt grovkraftig kanon i båda ändarna.
Så sist vi pratade om dem var vi slaget vid Svensksund, tror jag.
Precis, och de här kanonsluparna då skjuter i stort sett bort då det här ryska anfallet då när de anfaller då Ratansby. Dessutom skjuter de bort Ratansby. Och vi har ju jo, så är det faktiskt. Och jag kan säga, än idag är det så att folk som bor i Ratansby, de kan ju alltid visa något sånt här, du vet, kanonhål i väggarna. Lite tveksam är väl till om det är på det sättet. Men jag tänkte att vi ändå skulle nu då ta del av en ögonvittnesskildring här faktiskt.
Ja, kör.
Ja, men Ljunggren. Fänriken Ljunggren. Och jag tror att vi har varit inne på honom tidigare i vår podd faktiskt. Han är fantastisk. Han har skrivit en dagboksskildring då. Det är ju en efterkonstruktion naturligtvis, som man märker att han har lagt till saker. Men han finns på plats här vid Ratan. Och så här skriver han om det här eldöppnandet då. I skogen brakade träden. Avslitna grenar och kvistrar dansade omkring. Jorden kastades högst i luften. Där var ett buller som hade världens sista stund varit inne. Det är fantastiskt. Och det är det här eldöppnandet. Och då låter man de svenska soldaterna lägga sig ner. Och sen skjuter man över de här. Ja, det är ganska häftig liksom sekvens då. Och så skriver han så här då. Hela byn var insvept i en målstod av krutrök, varigenom elden av gevären blixtrade. Så att han är med på plats där, och sen beskriver han dagen efter också, sen när man kommer upp till Ratans by då, du ligger stupade ryska soldater. Man räknar med att ungefär 150 ryssar faktiskt stupar där, den svenska armén då förlorar 20 man då.
Det är ganska, ja.
Ja, men det är i alla fall, det är i alla fall en strid att räkna med. Sen finns det liksom en diskussion, det genomförs en liten strid i Pitsund sen några dagar senare. Men,
ja, just det.
Och jag underkänner ju den då, och nu vet jag att jag gör mig säkert ovän med folk från Piteå, men jag uppfattar inte att det är en strid som är av riktigt den här digniteten. Och det där kan vi naturligtvis, om vi träffas någon gång, kan vi ju gräla om det där.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sen får man i land den här expeditionskåren, och det spännande faktiskt är att jag genomförde ett sånt där skolprojekt en gång i tiden. Jag hade med elever från så här andra och tredje klass. Det är jätteroligt, tillsammans med en arkeolog. Det är en sån här fantastisk sak. Så dels var de med mig då, halva dagen. Och då hade jag fixat såna här uniformer. Lite enkla för uniformer åt dem. Och så fick de vara soldat för en dag.
Du är en sjuk, sjuk människa, Martin.
Jag är väldigt sjuk. Det är jätteroligt. Du vet hur lång tid det tar att få en tredje klass att marschera och genomföra linjeanfall med träbössor? Vet du hur länge det tar?
Jag vet inte.
20 minuter. 20 minuter. Okay. 20 minuter.
Jag kan tänka mig att det går ganska bra ändå.
Ja, och då hade jag fått, hade jag själv fått låna då en uniform som alltså ser riktigt ut, som är gjord på riktigt av en lokal historisk förening i Finland, Oravais historiska förening, min goda vän Göran Backman där. Så jag kommenderade ju den här truppen då. Och sen är det ju en annan lite rolig grej här, och det är ju att jag har ju en morfars farfars far som var med i finska kriget faktiskt, ju en Fänrik Erikström. Så jag var ju Erikström. Alltså det var så fantastiskt roligt. Och sen halva dagen då, den andra halvan, då grävde de och med metalldetektorer letade efter föremål då. Och vi gjorde det här flera år. Ett år, då grävde vi bakom Ratans by. Och där hittade vi, ska du veta Peter, stora granatskärvor.
Ja, häftigt. Som hade skjutit,
ja, som hade skjutit, sa de, bombarkasserna utifrån den här svenska landstigningsflottan och landat där. Så jäkligt häftigt faktiskt. Och Året innan då, när vi hade gjort det här, då hittade vi mynt faktiskt uppe då på den här landstigningsplatsen. Då. Det är som en liten halvö idag. Då. Det var en ö då, 1809. Så vi hittade föremål, och det var faktiskt så att det råkade vara så faktiskt. Det är lustigt. Min dotter hittade det där tillsammans då med en kompis.
Planterat, och så att jag planterade det.
Ja, jag planterade det naturligtvis. Nej, de andra barnen fick kapsyler. Nej, men ja. då var det så att vi hade ju kungabesök i Västerbotten. I och med bemärkelseåret 2009 så fick de visa det här för kungen och Silvia då. Då frågade kungen min dotter, ska du bli historiker? Eller jag tror att han frågade om hon skulle bli arkeolog. Hon såg helt oförstående ut. Det är så roligt. Så här lite anekdoter då kring det här. Men det roliga är en sak som jag tycker är spännande här, är just att minnet av de här sakerna lever ju väldigt starkt lokalt. Det håller du väl med om ändå?
Jag menar, ja, alltså, jag ska skjuta ner det här från luften. För att det är det man känner, ja, men det är det man känner också med det här, att det är väldigt lokalt. Va? Och, det finns ett problem med det som jag tycker är lite konstigt egentligen. Men det är ju precis som du säger, det här är ju de sista striderna på det som ska bli då svensk mark. När Fredrikshamn, gränsen kommer ju dras på ett nytt sätt efter den här freden. Men det som ska bli svensk mark, det här är de sista striderna. Egentligen en helt avgörande stund för Sveriges kommande 200 år. Fram tills kanske 2023 möjligtvis. Att man kan säga
ja,
att
det går en linje, vet du det?
Ja, det går en linje. Ja. Samtidigt så är den här historien så otroligt lokalt förankrad och relativt okänt. Och när du säger Ratan och Säva till folk som inte liksom är nödvändigtvis militärhistoriskt intresserade, så har de ju ingen aning om detta. Ja, och det är också sådär. Ja, jag försökte i alla fall leta fram någonting intressant att säga om det här slaget som du inte känner till. Vilket skulle visa sig vara helt omöjligt. För det är du som har skrivit något intressant om det här i de texter jag kan hitta. Och sen så är det här kriget är ju helt överskuggat av den europeiska kontexten.
Ja, så är det ju. Ja.
Och det finns ju väldigt lite att säga överhuvudtaget. Det finns väldigt lite skrivet om det här. Och på engelska finns det ju absolut ingenting egentligen. Jag skulle säga att det är totalt okänt. Och det är inte så stort slag heller. Man kan vara elak på ett sätt och säga så här, ja, det är ju spännande Martin med det här, en jävligt lokal historia du.
Ja, men
andra sidan så kan man ju säga att det här är ju egentligen ett avgörande stund.
Ja, det är det. Men då ska jag bara kontra och säga så här. För det första tycker jag att man kan säga att det har stor betydelse regionalt för oss. Det här är ju Napoleonkrigen rakt in i Västerbotten. Och det kan jag ju nämna då att jag har ju varit med några gånger och vallat folk från sådana här planeringsbyråer vid kommuner och så vidare. För att de har ju så dålig smak och fattar ju inte någonting hur viktigt det här liksom är när det gäller att det här är en nationell plats. Va? Nu, det här får de ta. Utan de ska ju bygga då någon järnvägsstation på Krutbrånet då. Och så försöker jag förklara att nej, men det går ju inte. Då förstör ni ju den här platsen för all framtid. Det ska dras då en förlängning så småningom då. Botniabanan eller vad blir det? Norrbotniabanan och sådär. Så att det är väldigt svårt. Och sen kan man i och för sig säga att man har dragit E4 rakt genom slagfältet en gång. Så det är kanske redan förstört. Men ändå så finns det liksom en väldigt ohistorisk hållning till det här. Och jag vet inte om det beror på att det är militärhistoriskt också. Att det är
känsligt. Jag håller med det. Det är konstigt egentligen att den inte lyfts upp mer. Att det här inte är mer erkänt eller diskuterat som en avgörande stund i Sveriges historia.
Ja, jag vet att jag hade en god vän som heter Per Rico som jobbade på Försvarshögskolan under en period. Han var uppe i Umeå också under en period av militär, han är major. Och han kämpade med att de inte skulle sätta upp en sån här telekommast på Krutbrånet. Kommer jag ihåg. Men de fattade ingenting. Vadå? Vad är det här för plats för det?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag håller ju med dig om det här att det kanske är svårt att liksom greppa bra för betydelse, men jag tyckte du sa någonting väldigt, väldigt kärnfullt. Från det här går det ju en rak linje egentligen in i den tid vi själva lever nu, för att konsekvenserna, vi kan ju komma till det så småningom här avslutningsvis och resonera lite kring det med freden och det där. Men jag skulle vilja lite tillägga några saker när det gäller det här slaget. Ja, det är litet. Det håller jag med om att det är. Jämfört med de europeiska slagen ute under Napoleontiden så är det ju kanske, jag ska inte säga skratträttande, men det är egentligen helt fel att säga så. För det är så stort som det kan vara. Det gick inte att föra in större truppmassor i de här områdena av logistiska skäl. Så det är liksom ett sånt där, men jag säger nu så här då, försvar. Och på det här slagfältet i Sävar så möts det ju alltså en 5-6 tusen man från båda sidor. Så det är i alla fall 10 tusen man involverade beroende på lite hur man räknar. En del var utskickade för flankskydd och sånt där. Det stupar 1 000 soldater ligger kvar som bönderna får ta hand om. Och det kan jag också säga som kuriosa. Man vet inte var de ligger. Det här har varit en sån här lång följetong i lokalpressen. Var ligger de? Var ligger de? Blev de bortschaktade när man byggde E4 och så vidare? Och det är också så att i det här slaget så stupade flest officerare på svenska sidan under något slag under finska kriget. Så man skulle kunna utpeka det här slaget som det blodigaste under finska kriget i konkurrens med Oravaislaget då den 14 september 1808. Sen finns det andra aspekter som jag också tycker är intressant. Att det dör ännu fler dagarna efter av sina sår, så man skulle kunna öka antalet sårade. En annan sak som jag skulle vilja lyfta fram...
Det gäller ju annars sedan varenda...
Det gäller alla slag då. Finns en väldigt intressant sak att i det här lokala perspektivet så är det ju så att ofta så drabbas ju inte civilbefolkningen så hårt av krigföring under den här perioden. Men faktiskt Sävarby råkar ganska illa ut. Och det intressanta är att Erik Forssell som är brukspatron på det här bruket i Sävar, han är faktiskt den, jag gick ju igenom de här räkenskaperna, det kan man ju fundera på om det är riktigt fryst att göra det, men krigsräkenskaperna för hela kriget, och det visar sig att han är den som säljer mest till svenska armén. Han råkar jätteilla ut, det är ganska komiskt. Han ställer upp för armén och slutar med att man utkämpar ett slag på hans bruksägor. Det är väl ändå liksom ett ödets ironi på något sätt.
Typiskt dåligt skulle jag säga.
Ja, och där kan jag säga att där finns det då bland annat en som heter Robert Ecker, den person som du och jag känner. Han har skrivit en jättefin uppsats nu som precis är publicerad i en bok som vi har gett ut, en antologi, som handlar just om hur Sävar drabbas av det här slaget. Så att det finns några där lite fina aspekter. Och sen tycker jag också så här att det är spännande att Sverige levererar en amfibieoperation. För att slaget går ju inte riktigt bra. Men egentligen landstigningarna, det som egentligen borde vara svårt, fungerar egentligen friktionsfritt. Och det tycker jag är lite häftigt att man lyckas leverera det 1809. Så att det tycker jag ska säga. Sen ska jag lägga till en annan sak där som är nästan lite komisk. Att den här Puke, han sitter ju där ute på flottan i Ratan. Och den här Wachtmeister rör sig ju då flera mil. Det är ju säkert en 3-4 mil ner till Umeå och sen till Sävar som ligger lite längre och närmare Råtan. Mellan här, de här, hur kommunicerar man? Ja, där rider en person då fram och tillbaka hela tiden. Han heter Lagerbring. Och det där är sånt där nästan tragikomiskt inslag i hela den här berättelsen. Hur den här Lagerbring ringer. Wachtmeister, ja, ska jag gå mot Umeå? Vågar jag gå? Och så rider han. Så säger Puke, ja, men gå på du. Och så rider den här Lagerbring fram och tillbaka. Och så blir det väldigt, väldigt veligt. Och så stannar man upp då i Sävar. För det man kan säga här egentligen är ju det att hade Wachtmeister tryckt på ordentligt i ilmarsch, ja, då hade ju ryssarna blivit plockade, kanske till och med in i Umeå stad. Och då hade det varit mycket svårare för ryssarna att hantera det här anfallet, klämda mellan två sköldar då. Så att det finns en massa såna här frågetecken kring den här operationen.
Men vad händer med Kaminskis styrka nu då? Evakuerar de eller de drar det va?
Ja, den rann vidare. Sen kom man då till ett avtal och Frost Kåge så småningom skrev han under ett avtal och sen så lämnar egentligen ryska armén Västerbotten slutgiltigt faktiskt först i november 1809. Men det här påverkar ju då egentligen inte fredsförhandlingarna i Fredrikshamn.
Så det är ett meningslöst slag på ett sätt?
Ja, det kan man ju spekulera. Hade man plockat den här ryska kåren då? Då kanske man hade kunnat vinna någonting i förhandlingarna. Och det man framförallt ville, det var ju att man skulle få behålla Åland. Men där är ju ryssarna stenhårda i förhandlingarna och säger att vi vadå? Det är väl ingen idé att vi vinner kistan, det vill säga Finland, om vi inte har nycklarna. Alltså man såg på Åland som så strategiskt viktigt då vid den här tiden.
Mm. Mm.
Men överhuvudtaget, de här fredsförhandlingarna är ju spännande där. Därför att där är det så att ryssarna har ju faktiskt från början ett krav. De vill ju ha Kalix som gränslinje.
Men
vad hade hänt då, Peter?
Först gick det inte någon diskussion om det där också. Att vi skulle ge dem det. Men att man ansåg att det var lättare att ta tillbaka.
Ja, det vet jag inte. Men däremot var det så att ryssarna hade ju övertaget här på något sätt. Men då hade det händer då en omständighet som är ganska intressant. Och det är att den svenska förhandlaren, han blir sjuk. Han är krasslig. Och man är livrädd då, ryssarna, från att då ska Sverige skicka dit en ny och så drar det här ut på tiden. Därför att man vill ju bli av med det här kriget ganska snabbt nu då. Därför att man börjar ju se att motsättningarna mot Napoleon hade ökat. Och man insåg att det kom en uppgörelse med Napoleon så vi kan inte hålla på med det här kriget. Och när det drar ut på handen så till slut så säger man helt enkelt för ryssarna, men okej då, ni får Tornio och Mojnio och Elvar som gränslinje. Lite enkelt uttryckt gick det till så. Och spännande där är ju att vi hade ju inte haft våra malmfyndigheter om inte det hade hänt. Och då hade det ju varit godnatt. Det är ganska häftigt faktiskt. De hade ju hamnat i Finland då faktiskt.
Ja, och då hade vi haft en helt annan typ av
utgångsläge.
Ja, verkligen. Det är ju intressant det som hände här efter. Jag vet inte, vi börjar få kort om tid så vi kan inte gå in i alla detaljer som... Ja, men det är ju intressant den här omsvängningen som sker i svensk utrikespolitik här efter. Men jag tänker vi får återkomma till det kanske. 1812 års politik och vilka konsekvenser det får den nya neutrala linjen och det som blir av det här.
Det tycker jag. Och för det är ju egentligen bitvis lite annat kapitel. För det handlar ju lite om att vi rekryterar då en fransk marschalk och så vidare. Då Bernadotte som ju blir kronprins Karls Johan och som har en lite annan syn på Sveriges militärstrategiska läge.
Men samtidigt, ja, det är ju intressant att alltså, samtidigt som han... Då är man rekryterar han från Frankrike för man tänker att man ska kunna använda honom i revanschistiskt
syfte Finland,
egentligen. Ja. Men så kommer
han
tillbaka
hans analys.
Han gör en helt annan analys.
Men vi får väl hänga den där och så får vi kanske komma tillbaks. Det kan ju vara aktuellt att vi faktiskt gör ett avsnitt så småningom om 1812. Vi har gjort ett avsnitt men vi skulle kunna göra ett avsnitt 1812 och sen hänga ihop de här sakerna. Det som händer kring egentligen avslutningen av Napoleonkrigen där Finland vinner Norge och striderna i Norge också skulle vi kunna koppla på det här och göra till ett paket, eller hur?
Absolut. Nej, men kanske tar ett streck där då.
Är du nöjd, Peter, nu med det här?
Ja, jag känner mig nöjd. Att det är fint.
Men jag tyckte det var väldigt roligt att du hade varit med som student, för det måste jag säga att det har jag glömt faktiskt.
Ja. Jag förstår det. Jag var väldigt upptagen.
Det var därför du var så tveksam att börja podda med mig. Det förstår jag nu efterhand. Hörrni, tack ska ni ha.
Ja, tack ska vi ha.
Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, Men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.